söndag natt. Eva Beldon var rädd. Hon hade vetat att det här skulle kunna hända. Hon hade tänkt sig in i det. I alla fall hade hon trott att det var det hon gjorde. Men verkligheten var något helt annat. Paneldebatten i ABF-huset i Stockholm hade tagit slut redan vid 8:30 på kvällen. Men frågestunden drog ut på tiden. Zetasalen var smockfull och panelen uppe på podiet var i gasen och publiken likaså. Bredvid sig på scenen hade hon haft en vänsterinriktad chefredaktör från en mellansvensk tidning, en folkpartistisk riksdagskvinna, en aktivist från Göteborgskravallerna och en alldeles oerhört nödbedd informationsperson från polisen. Temat var: är poliskulturen våldsförhärligande? Och det hade varit svårt att få tag på en polis som ville ställa upp, eftersom både de som svarade ett sårat nej och de som svarade ja på frågan hade goda skäl att utebli. De första, därför att det fanns en massa besvärande bevis för motsatsen. De senare, för att de inte skulle göra sig särskilt populära bland sina kollegor. Efteråt hade alla i panelen ivrigt pratande traskat gatan fram och av någon anledning hamnat på tipptopp där den rödglödgade diskussionen fortsatte. Eva hade satt sig bredvid polisen. Här mera privat hade han släppt loss och visat mer av sig själv och alla hans motstridiga känslor hade flutit upp till ytan. Både kärleken till jobbet, missnöjet med ledningen som aldrig gav stöd nog, känslan av att vara förföljd och oförstådd av pressen, till exempel av Eva, och sin egen oro över reaktionära och rasistiska strömningar inom kåren. De hade fått riktigt fin kontakt. När hon till slut gick iväg till tunnelbanan vid Handelshögskolan vid 11:30 på natten var hon på riktigt bra humör. Lätt berusad av flera öl och av den varma känslan av att faktiskt ha pratat med en annan människa. Inte bara krigat mot honom ur en skyttegrav. Hennes man och deras 10-åriga son sov hemma i det lilla 4-rums-trehuset i Alvik som de köpt för 12 år sedan och som nu plötsligt med den nya fastighetstaxeringen blivit en lyxbostad. Det skulle bli skönt att komma hem till dem. Ta en dusch och sen en sen ostmacka i köket och så krypa ner i sängen bredvid sin man. Hon längtade efter honom. Imorgon skulle hon skriva en artikel om arbetarnas bildningsförbund, deras historia och hur man skulle rädda deras folkbildningsideal över till nya tider. Hon tittar på sig själv i gymmets stora skyltfönster. Kort och rund och med glada ögon under det ljusa lockiga håret och en riktigt snygg vinröd kappa med svarta passpoaller. Hon blinkar åt sin egen bild. 20 minuter senare steg hon av i Dalvik och började gå upp för backen. Tur att den fanns. Att pusta upp för den var ungefär den enda motion hon fick. Gatorna var tomma. Det var tidigt i maj och fortfarande kallt om nätterna, men träden hade börjat slå ut i den stora mörka parken till höger om henne och doften av jord och gräs och nyutslagna blommor var berusande. Hon stretade på som bäst när mobilen ringde. Det var hennes man. "Ligger inte du och sover?" frågade hon förvånad, men samtidigt glad. Hon ville gärna dela sin ostmacka vid köksbordet med honom och berätta allt som hade hänt under kvällen. Men eftersom han var snickare och skulle upp tidigt på måndagsmorgonen hade hon inte vågat hoppas på det. "Nej, Lina och Mattias tittade in för några timmar sedan och vi börjar bli lite hungriga. Var är du? När kommer du hem?" "Jag är här nu. Jag är hemma om 8 minuter. Kan du sätta på lite fika åt mig?" "Visst, det är klart när du kommer. Kram, älskling. Vi ses", sa han och la på. Hon plockade just ner mobilen i väskan när hon fick syn på den vita Volkswagen-vännen som stod parkerad lite längre fram, ensam i innerkurvan mitt i backen.